Vi ska studera om dopet nu och syftet med dopets studiet är att dopet är en nödvändig offentlig bekännelse av en inre förvandling som följs av medlemskap i Guds, ska det stå där, Guds församlingsfamilj. Fokus är att dopet är bröllopet med Jesus. Det finns ingen bättre illustration på dopet än bröllopet. Jag älskar den. Vi ska studera i vad dopet innebär helt enkelt. Och varför man skulle döpa sig. Så låt oss be en gång till innan vi går in på studiet. Vår Herre, vi vill tacka dig för att vi får samlas igen och att vi får studera ditt ord. Och jag ber att du ska hålla våra tankar klara, hjälpa oss att förstå de saker vi ska studera nu. Och vi ber om din andes ledning igen. I Jesu namn. Amen. Om vi går till Jeremia kapitel 17 och vers 9 så läser vi något om människans natur. Om vi delar in studiet så kan man säga att de tre första texterna kommer att handla om orsaken, alltså det som ligger som förutsättning för dopet. Sedan så kommer vi in på lite mer praktiska saker. Är det nödvändigt? Och sedan med församlingen och kopplingen med att man blir medlem i församlingen samtidigt som man döps. Men låt oss gå nu till Jeremia kapitel 17 och vers 9.
Bedrägligare än allt annat är hjärta. Detta är obotligt sjuk. Vem kan förstå det?
Har ni hört människor som har sagt att vi ska följa vårt hjärta? Följ ditt hjärta. Är det en klok idé att följa sitt hjärta enligt den här versen? Enligt den här versen så är hjärtat bedrägligare än allt annat. Med andra ord, det lurar oss. Och det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? I vårt naturliga tillstånd, när människan är född, så har hon inte ett gott hjärta. Vi föds med en benägenhet att synda. Vi föds med en benägenhet att vända oss bort ifrån Gud. Och det är vad Jeremia säger här. Han säger att hjärtat är obotligt sjukt. Alltså allting i människan är genomsyrat av ondska. Människan är inte naturligt god. Och speciellt när vi har syndat så har vi gjort det ännu värre. Men på grund av det här är problemet som människan har. På grund av det så behövs det någonting radikalt. Det behövs ett nytt hjärta. En ny födelse. Och låt oss läsa vad Jesus sa om det här, den här nya födelsen i Johannes kapitel 3. Johannes kapitel 3, vers 1-5.
Men bland fariseerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Denne kom till Jesus om natten och sa det till honom: Rabbi, vi vet att du är från Gud. Du har kommit såsom lärare. Ty ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade och sade till honom: sannerligen, sannerligen säger jag dig, om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte få se Guds rike.
Kan jag läsa till vers 5?
Nikodemus sade till honom: hur kan en människa födas när hon är gammal? Icke kan hon väl gå in i sin moders liv och födas? Jesus svarade: sannerligen säger jag i dig, om en människa icke blir född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike.
Nikodemus var en farisé, en högt lärd man, mycket religiös man. Och han kom till, om natten, till Jesus. Han vågade inte komma på dagen för att människor i fariséerna tyckte inte om Jesus och då skulle han förlora sin popularitet. Så han kommer på natten och har en intervju med honom. Och han börjar med att smickra Jesus och säga, jag vet att du är från Gud och allt det här. Men Jesus går rakt in på kärnan till vad Nikodemus hade för problem. Och han säger, om en människa inte blir född på nytt så kan hon inte se Guds rike. Det behövs en ny födelse för att människan ska kunna bli räddad. Varför? Jo, för att vår naturliga födelse, det är ett problem med vår första födsel. Människans hjärta är ont, det är bedrägligt. Därför behöver vi en ny födelse. Och Nikodemus, han blir liksom förbryllad. Han säger, men hur kan man krypa in i sin moders liv och bli född en gång till? Det går ju inte. Vi märker att han tänker inte speciellt andligt. Han förstår inte vad Jesus pratar om. Men problemet som Nikodemus hade var att han var en religiös man med och gjorde alla rätta saker på sätt och vis, men han saknade det nya hjärtat. Sann kristendom handlar inte om att göra rätt saker utåt, utan det handlar om att ha ett nytt hjärta. Att ha ett hjärta som älskar Jesus. Och om vi inte har det, enligt Jesus, så spelar det inte de yttre ceremonierna någon roll alls. Bara för att någon går i kyrkan så betyder det inte att de är kristna i sann bemärkelse. Bara för att någon ser bra ut på utsidan till andra människor betyder inte nödvändigtvis att de är sanna kristna. Om vi vill vara en sann kristen, säger Jesus, så behöver vi bli födda på nytt. Och hur ska vi bli det? Ja, det här var Nikodemus fråga. Låt oss läsa vers 9 också.
Nikodemus svarade och sade till honom, hur kan detta ske?
Det är där han ställer frågan. Hur kan det ske? Hur kan en människa bli på nytt född? Och då börjar Jesus först med att milt tillrättavisa Nikodemus. Han säger, du är en lärare i Israel och du vet inte om det. Det är den viktigaste. Men sedan så förklarar han för Nikodemus hur en människa blir på nytt född. Och låt oss läsa i vers 14 och 15. Kommer ni ihåg berättelsen om Moses i öknen? Om de inte har läst den här berättelsen tidigare så gå till fjärde Mosebok 21 och läs den berättelsen. Är det någon av er som inte känner till den? Nej.
Och säkert kände Nikodemus till
den. Nikodemus kände nog mycket väl till den. Berättelsen var så att ormar kom och bet israeliterna i öknen. Och de höll på att dö allihopa. Giftet pulserade genom deras kropp och de höll på att dö. Och då kom de hade syndat mot Gud och Gud kunde inte skydda dem längre. Så de här ormarna kom in och bet dem. Och så kom de till Moses och sa, rädda oss, vi förlåt oss, vi har syndat mot Gud. Be till Gud att han ska rädda oss och ta bort dessa ormar. Och Gud kunde bara ha knäppt med fingrarna och tagit bort ormarna. Men det gjorde han inte, utan han sa till Moses, bygg en kopparorm. Och häng upp den på en pinne. Och alla människor som ser på ormen, de ska bli räddade. De ska bli friska. Och Jesus säger, precis som Moses hängde upp ormen i öknen, så ska människosonen också bli upphöjd. För att var och en som tror på honom eller ser på honom ska bli frälsta. Jesus upphängdes på korset, precis som ormen. Och om vi i tro ser på Jesus, det är så vi blir på nytt födda. Det är vad Jesus förklarar. Genom att se på Jesus, genom att fokusera på honom, genom att studera om honom, lära oss mer om honom, prata med honom, umgås med honom, att se på honom. Det är så en människa blir på nytt född. För då kommer Guds ande att dra oss till honom. Och så länge vi inte står emot, så kommer vi att bli omvända. Så kan vi få det nya hjärtat. Och sen ställer jag frågan. Under den här tiden. Jag har studerat nu. Är det, tror jag, 20:e studiet eller något i den stilen. Under den tiden som vi har studerat tillsammans. Har du upplevt att ditt liv har påverkats och förändrats? Har du upplevt den här förändringen? Kanske inte någon stor, mäktig, överväldigande känsla. Men har du sett att du har gjort ändringar i ditt liv? Att du har börjat tycka om Bibeln. Kanske mer än du gjorde tidigare. Fått ett större intresse för den. Den här inre förvandlingen. Låt oss gå till Apostlagärningarna för att se vilken ceremoni som symboliserar den här inre förvandlingen. Här berätta ert vittnesbörd också, om ni, när ni kommer till det här, innan ni går vidare. Och berätta hur det var när du studerade Bibeln. Och du upplevde att Gud gjorde förändringar i ditt liv. Att du drogs närmare Jesus. Jag vet att i mitt eget fall, när jag började att studera Bibelns profetior, så förändrades mitt liv helt och hållet. Inte på en gång så där, men det tog steg för steg, så blev mitt liv fick mening. Det fick ett syfte. Jag förstod allt som hände runt omkring mig. Bitarna föll på plats. Och jag började att älska den här personen som hette Jesus. Men låt oss läsa i Apostlagärningarna 2 för att se.
Petrus svarade: gör en bättring. Och låt en alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse. Då skulle ni så som gåva undfå den helige ande.
Omvänd er, det var det vi pratade om, den här omvändelsen, den nya födelsen. Och vad säger han sedan att vi ska göra? Låta döpa oss. Och då kommer vi att få vad då? Och den helige ande. Dopet representerar den här reningen utav synderna och det nya livet med den helige ande. Är dopet verkligen någonting som är nödvändigt? Men så låt den döpa er. Låt oss gå till Markus kapitel 6. Jag vill titta på några texter angående det här. Markus kapitel 16, vers 16. För jag märker i alla fall i det arbetet som jag gör, så är det fler, eller det är många personer som i vår värld idag, man är inte så bekväm med att göra offentliga uttryck för sin tro. Man vill gärna ha något sin privatsak. Och just det här med dopet blir en väldigt kanske påfrestande sak för många då. Men vad lär Bibeln egentligen om dopet? Är det en nödvändighet? Om vi har upplevt den här förvandlingen inom oss, vi har tagit emot Jesus, är det en nödvändighet? Låt oss gå till Markus kapitel 16, vers 16.
Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Men den som icke tror, han ska bli fördömd.
Så vad behöver man göra för att bli frälst enligt de här verserna? Tro måste man göra. Och bli döpt. Det är inte så att dopet i sig själv har en frälsande merit, har frälsande meriter. Men om jag har tagit emot Jesus, varför skulle jag då skämmas för honom och inte visa offentligt att jag har gjort det? Om jag har möjlighet till det. Jesus säger, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Låt oss gå till Lukas kapitel 7. och vers 29 och 30.
Allt folket som lyssnar också tullindrivarna av Gud rätt till att döpa sig med Johannes och tog. Men farisén och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem till att inte döpa sig av honom.
Farisén och de laglärda lät inte döpa sig. Och fråga, vems vilja förkastade de fariseerna och laglärda? De förkastade Guds vilja när de inte lät döpa sig. Så det är med andra ord, det är med andra ord Guds vilja att vi ska döpa oss. Det är inte kyrkan som har hittat på det eller någon annan, utan det är Gud. Det är han som har sagt att ni ska döpa er. Som ett tecken på den inre verkligheten.
Läs som det står, tro som det står, gör som det står, så får du som det står.
Ja, jättebra. Låt oss gå till första Korinthierbrevet 12 också för att titta på resultatet av dopet. Första Korinthierbrevet 12 och vers 13. Vad döps vi in i?
Ty en och samma ande är vi alla döpta i att utgöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss.
Så när vi döps, vad blir vi, vad tillhör vi då? Samma kropp, eller hur? Vi ska tillhöra en kropp. Vi döps in i Kristi kropp. Vad är Kristi kropp? Låt oss gå till Efesierbrevet 5 för att se vad svaret är. Vad är Kristi kropp? Efesierbrevet kapitel 5. Vers 22 till 26. Står så här: ni hustrur underordnar er era män så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. Ni män älskar era hustrus så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, och sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Okej. Okay. Så enligt, ja, om man läser den här texten så är det kanske några andra frågor som hoppar upp i våra huvuden. Vi vill inte egentligen fokusera på det, men bara för att vi kommer in på det så kan man säga något i den stilen. Vi ser att det står här om att om Guds ordning här, men vi måste läsa båda delarna utav det. Att kvinnan ska visa respekt för sin man och att mannen ska älska sin hustru.
Det står ju också att en mannen ska älska sin hustru som Kristus älskar församlingen och
precis.
Utgiver sig för honom.
Exakt.
För
exakt. Så låt oss inte hänga upp oss på just det, men låt oss titta på det här med Kristi kropp. Vad är Kristi kropp enligt vers 23?
Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp.
För sin kropp. Så församlingen representeras som hans kropp. Det finns en annan text som man kan skriva upp också i Kolosserbrevet. Om man vill ha en tydligare text. 3, ska se Koloss. Ja, jag skriver inte upp den. Kolosserbrevet 1 tror jag det är. Låt mig bara hitta den här. Ja, vers 18. Kolosserbrevet 1, vers 18 står det. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. kapitel 1 och vers 18. Kolosserbrevet 1 och 18. Visar Kristi kropp i församlingen. Så med andra ord, när vi döps så döps vi in i församlingen. Det finns ingenting som, som heter att man döps och sen bara för döpandets skull. Utan man döps så, och sen blir man en medlem, man blir en del utav Guds församling. Det är Jesus plan. Dopet liknas också vid äktenskapet här, förstår vi. För om man blir del utav Guds församling, utav kroppen när man döps, så blir man också en del av Kristi brud. Eller hur? Då har man gift sig med Jesus. Dopet är alltså representerar bröllopet med Jesus. Och om någon brukar kanske säga så här att jag vill döpa mig men jag vill inte tillhöra församlingen. Det är ungefär som att säga jag vill gifta mig med dig men jag vill inte bo med dig. Bröllopet representeras utav dopet. Och när vi döps så vill vi förstås vara med Jesus i hans familj. Och det är församlingen. Förstås finns motsatsen också. Att vissa kanske är i församlingen och åtnjuter alla dess vad ska man säga, privilegier. Utan att låta döpa sig. Och det är ungefär som ett andligt samboskap. Kan man väl uttrycka det som. Och det hur som helst, vi ser att bröllopet är någonting vackert som vi tänker på. Någonting som representerar ett offentligt uttryck för två personer som har velat tillbringa resten av sitt liv med varandra. Och det är symbolen som Jesus vill använda i dopet. Då säger vi till Jesus, jag vill tillbringa resten av mitt liv med dig. Jag vill inte springa runt i världen längre, jag vill tillhöra dig och bara dig. Låt oss gå till Romarbrevet kapitel 6. Vers 3-6.
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså döpt och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt så att inte längre slavar under synden. Det var 22 000.
Så vi ser att dopet symboliserar den här nya födelsen som vi pratade om. När en människa har blivit förvandlad inifrån så vill de döpa sig som ett uttryck för det. Och nu säger vi den här syftet. Dopet är en nödvändig offentlig bekännelse av en inre förvandling. Om vi tänker i bröllopet. Vanligtvis är det inte så att två personer gifter sig för att kunna älska varandra. Eller hur? I vissa extrema fall så är det så. Men det borde inte vara så. Utan kärleken har kommit innan. Och sen som ett offentligt uttryck för att jag älskar Hulda så gifter jag mig med henne. Och så är det med Jesus också. När vi gifter oss med honom så har den här förvandlingen skett innan. Vi har tagit emot Jesus, vi älskar honom och därför vill vi låta döpa oss. Och det står där också att den syndiga kroppen ska beröva sin makt i vers 6. Så det representerar en död, att vi har dött bort ifrån det gamla livet och vi står upp till det nya. Och någon undrar, vad innebär det då att syndens kropp har berövat sin makt? Jo, det innebär ju att jag lever inte längre för synden. Jag har tagit avstånd ifrån det och jag vill leva för Jesus istället. Någon undrar, måste jag vara fullkomlig innan jag blir döpt? Måste jag kunna allt och aldrig någonsin synda för innan jag kan döpa mig? Ja, då är det ingen av oss som skulle kunna döpa oss. Det är inte vad Jesus säger. Men han säger att syndens den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Om jag ska gifta mig med Jesus så måste jag i alla fall sluta dejta djävulen. Eller hur? Är det rimligt? Ja. Helt enkelt, har vi medvetna saker som vi vet är fel, som Jesus övertygar oss om, så behöver vi lämna dem bakom oss. Han kan ge seger åt oss. Och om vi säger, jag vill lämna mig till dig helt och hållet, och vi överlämnar det till honom, då kan vi ta emot den här ceremonin som representerar döden ifrån den gamla världen och uppstånd till ett nytt liv.
Kan man dö flera gånger?
Bra fråga, vi kommer dit på det till invändningar. Låt oss gå på vår appelltext. Apostlagärningarna, kapitel 22. Dopet är en nödvändig offentlig bekännelse av en inre förvandling som följs av medlemskap i Guds församlingsfamilj. Apostlagärningarna, kapitel 22. Vad står det mer?
Avgå dina synder.
Ja.
Och åkalla därvid hans namn.
Jag gillar den här texten för den säger, varför tvekar du? Många människor tvekar. De säger, nej, jag vet inte om jag kommer klara det. Kanske jag kommer inte kunna leva upp till den standarden som finns. Okej, men Jesus har lovat ge dig kraft. Han har lovat att vara med dig. Och om du har en vilja att helt vilja bli hans och helt offentligt stå för det som han har sagt, varför tvekar du då? Jesus säger, varför tvekar du? Låt dig döpas och tvättas ren från alla dina synder och åkalla hans namn. Dopet är en rening. Vi kan renas från hela vårt tidigare liv. Vi kan börja om på nytt. Och min appell är den här. Önskar du en ny start i ditt liv? Finns det någonting som hindrar dig från att låta dig döpas och tvättas ren från alla dina synder? Om någon säger det, att jag har redan blivit döpt, jag har blivit bestänkt. Då går vi till Matteus kapitel 3 och vers 16. För att se hur var det Jesus döptes. Jesus är ju vårt exempel som vi ska följa. Blev han bestänkt bara med vatten? Låt oss titta i Matteus kapitel 3, vers 16. Det står där till och med. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Och se himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva över honom. Jesus hade varit nere i vattnet helt och hållet och han kom upp ur vattnet. Hela han hade varit neddränkt i vattnet. Och det är vad dopet symboliserar. Om ni kommer ihåg i Romarbrevet 6 så representerade det en begravning. När vi begraver människor så sätter vi inte bara lite jord på deras huvuden, eller hur? Vi doppar ner dem helt och hållet i jorden, sänker ner dem. Och, vad sa du?
Nej, men jag undrar nummer ett. Vad är det för någonting?
Nummer ett.
Bestänkt, vad är det?
Bestänkning.
Antingen blir man barndöpt eller också blir man vuxen döpt.
Ja, här i protestantsverige så är det kanske så. Men i många länder, i ortodoxa länder. Ja. Det var först när baptisterna egentligen kom. Efter det romerska avfallet så var det inte speciellt mycket neddoppningar, utan det var barndop och det var bestänkningar fram tills baptisterna kom och de sa, men det här stämmer ju inte, vi ska ju bli nedsänkta i vattnet. Det finns ju en symbolik i dopet, och det är sant, Bibeln undervisar det. Några säger, ja men det är bara en symbol, så länge det är vatten så det spelar ingen roll. Ja, men det är ungefär, nattvarden är också en symbol, eller hur? Så kan man säga att ja men då kan vi ha cola och hamburgare till nattvarden, för det är bara en symbol, det spelar ingen roll. Nej, symboliken har betydelse också. Det är viktigt att vi följer så som Guds ord har sagt. Och klart och tydligt när det gäller dopet så innebär det en fullständig nedsänkning. Låt oss gå på den andra då. Jag är döpt som barn. Låt oss gå till Apostlagärningarna 2:38. Jag skulle kunna prata mycket om det här, men det borde räcka. Apostlagärningarna 2:38. Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Så ska ni få den helige ande som gåva. Så fråga, vad behöver man göra innan man döps? Man måste omvända sig. Kan ett litet barn omvända sig och ångra sina synder och ta emot Jesus som sin frälsare? Nej, det kan de inte. Bara för att ett barn har fått vatten på sig och välsignats, så betyder det inte att de har döpts. För dopet innebär en ånger, omvändelse först i hjärtat, sedan en fullständig nedsänkning. Annars är det inte dop. Bara för att man badar i badkaret så är man inte döpt, eller hur? Så ett barndop är inte ett dop enligt Bibeln. För det måste föregå av en omvändelse.
Men om man just tänker på det här med dop och vuxendop och så. När ett barn vuxen?
Ja, när de kan fatta sina egna beslut. När de kan förstå att de är en syndare. Att de kan ta emot Jesus i sitt liv. Och när de väljer att... Ja, när de kan fatta egna beslut helt enkelt. För det här är dit jag vill. Min fru blev döpt när hon var 8. Det var ganska ungt. Men om en person har den genuina önskan, så kan det vara så. Jag ska inte säga något exakt datum när man då, vid den åldern, då kan man döpa sig. Men det handlar just om det här med omvändelse. Har personen förstått sitt tillstånd som syndare? Har de tagit emot Jesus som sin personliga frälsare? Och har de en önskan om att vilja följa Jesus?
Jag inte vet om jag förstod det ens när jag blev död när jag var 14 år.
Nej. Och...
det kom sen.
Det kan hända att man får väckelser i sina liv. Det betyder inte att man måste döpa om sig, att sitt gamla dop inte var giltigt. Men
döp gör alla folk till lärjungar. Döpande dem och fara sonen på den helige ande.
Precis.
Lärande dem att hålla av
det. Exakt, exakt.
Lära sig.
Och de ska vara lärjungar.
Mm.
Gör dem till lärjungar och döp dem i Faderns, Sonens och den helige andes namn. De ska ha lärt sig de grunderna i Bibeln och veta vad det innebär att vara en Jesu lärjunge. Hur är det då med omdop? Just det här var Apostlagärningarna 2:38. Och omdop, Apostlagärningarna 19, 1-5. Vad säger Bibeln? Kan man döpas om? Om man har döpts som ung och man har helt vandrat bort och skilt sig från Jesus. Kan man döpas om? Apostlagärningarna 19, 1-5. Det står: medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han hade rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar. Och han frågade dem: tog ni emot den heliga ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört om att om den heliga anden har blivit utgjuten. I vissa översättningar står det: vi visste ens om att det finns en helig ande. Så står det i vers 3. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sade: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folk att tro på den som kommer efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn.
Så vet inte om han döpte i Herren Jesu namn.
Det gjorde han. Eller vad ska man säga? Han döpte Johannes. Trodde han att det fanns en helig ande? Jo, det gjorde han. Han säger att han såg den helige ande komma ner som en duva över Jesus. Eller hur? Och han vittnade om att ni ska bli döpta i den helige ande. Johannes trodde att det fanns en helig ande. De här lärjungarna hade bara missförstått det. De hade blivit döpta, men de hade inte haft en kunskap, en korrekt kunskap om Gud, om hans väsen, om frälsningsplanen och den helige andes uppgift. Och vad hände då? Jo, de döptes om. Så är det bibliskt att döpas om? Ja, det är det.
Men ni är döpta i Jesu namn, men ni är döpta i Faderns, Sonens och helige andes namn.
Ja, och det är...
Vi döpta, så säger man med det rätta dopet.
Ja, alltså det rätta dopet betyder inte att man säger vissa speciella ord just i samband med dopet. Det är inte det som utgör om det är ett sant dop eller inte. För det finns olika versioner i Bibeln om vad man ska säga. Det står döpas i Jesu namn. I Matteus 28 så står det att man ska döpas i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Alltså det är inte just själva formuleringen när man står i dopgraven som är den viktiga, utan det handlar om...
Jag menar alltså ja. Det här med Johannes dop eller Jesu dop.
Ja, det är precis samma dop.
Ja. Alltså, ja. Vi alla döpta i Jesu namn.
Mm-hmm. Mm, helt rätt. Och är man döpt, om vi säger så här, om vi talar om dop. Om vi tänker på det som ett äktenskap så blir det väldigt enkelt. För om jag har gift mig med Hulda, så fort vi har någon liten, något gräl kanske, eller någonting inte står rätt till mellan oss, måste vi gifta om oss? Nej, det måste vi inte. Men om det har blivit så illa att vi har skilt oss och vi inte längre bor tillsammans, vi har skrivit kontrakt att nu har vi skilt oss, måste vi gifta om oss då om vi vill försonas igen? Ja, det måste vi. Och så är det också med Jesus. Har vi skilt oss ifrån Jesus, då behöver vi gifta om oss med Jesus. Men har det bara varit lite problem i relationen, så räcker det med att fira bröllopsdagen. Och vad är bröllopsdagen i det kristna sambandet? Det är nattvarden, eller hur? Jesus sa, den som har badat hela kroppen behöver bara tvätta fötterna, eller hur? Så.